Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Olösta mord, taximordet i Stuvsta, del 3. Det här avsnittet har skrivits av Camilla Söderlund. Hon vill rikta ett varmt tack till sin vän Annette Jansson för hjälp med research kring fallet. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Och i avsnitt 100 kommer era första teorier. Skicka gärna in dem, det är förmodligen för sent för att komma med avsnitt 100 nu, men de kommer att läsas upp i podden senare. Jag har nu studerat väldigt noga hur den här podden ska kunna komma ut en gång i veckan istället för varannan vecka. För att underlätta det har jag nu upprättat en Patreon på patreon.com, sök på olösta mord. Många av er som har lyssnat mig förut vet att jag har en Patreon för till exempel Palmemordet och Seriemördarpodden och Mördarpodden. Patreon är en sida där kreatörer som till exempel jag kan gå in och lägga upp sina verk. Och användarna på Patreon kan då sponsra dem så att ni har alltså möjlighet att sponsra den här podden. Ni väljer själva vilken summa ni vill sponsra med per avsnitt. Om vi kommer upp i 2000 kronor per avsnitt så kommer den här podden att komma ut en gång i veckan. Om det låter mycket kan jag berätta att ett avsnitt av Seriemördarpodden idag kostar ungefär 16 000 kronor att göra. Det kostar inte olösta mord eftersom de här avsnitten är mycket kortare och inte har en professionell ljudtekniker. Men jag hoppas att det ska finnas kanske 200 personer ute som vill lägga 10 kronor per avsnitt eller 100 som vill lägga 20 kronor per avsnitt. Om du vill vara med och sponsra olösta mord, gå in på Patreon, sök på olösta mord och välj en summa du vill donera per avsnitt. Patreon styr alltså den regelbundna utdelningstakten, men den gamla regeln om att jag får in 1000 kronor i swish-donationer, det resulterar i ett avsnitt på en ojämn vecka, men då bara ett avsnitt per 1000 kronor. Patreon.com, sök på olösta mord. Jag kommer från nu och tjata en hel del om det i varje avsnitt. Det är möjligt att Viola-serien, som ju är en större serie som börjar snart, kommer att kunna gå åtminstone delvis en gång i veckan ändå. Vi får se hur det går, men alla donationer är välkomna. Tillbaks till taximordet. Det har gått 5 år sedan taxichauffören Berit Lundqvist mördades. Fallet är trots detta fortfarande aktuellt. 1965 finns det fortfarande en mindre grupp mordutredare kvar. Gruppen står redo att rycka in om nya tips skulle dyka upp. Polisen har arbetat oerhört hårt för att kunna lösa mordet på Berit. Trots att polisen arbetar hård motvind är fallet alltså inte kallt. Tidningen Expressen publicerar 1965 en skiss över det område i Stuvsta där mordet begicks. I artikeln avslöjar journalisten att över 3500 pistoler med rätt kaliber och märke har undersökts under dessa 5 år. Det är ju anmärkningsvärt många i storlek med Palmemordet. Journalisten skriver också att mordet på Berit är det enda mordet på en kvinnlig taxichaufför i hela Europa. Det går 7 år. Den 16 maj 1972 sker ett genombrott i utredningen. Ett genombrott i form av ett erkännande. Från en av kanske Sveriges mest kända brottslingar. Det är den 34-årige Leif Peters som erkänner mordet på Berit Lundqvist. Leif Peters är 1972 en dömd mördare som sitter av ett 12-årigt fängelsestraff på Norrköpingsanstalten. Peters erkände mordet på Berit för några kriminaler från Norrköping och en tillsyningsman vid fängelset. Peters känner till en del detaljer kring mordet på Berit. Polisen vet också sedan tidigare att Peters har ett par skor i sin ägo som är av liknande modell som skorna som lämnade avtrycken vid brottsplatsen. Av dessa anledningar tar polisen hans erkännande på största allvar. Men ska vi prata om Leif Peters måste vi också prata om morden som han är dömd för, som eventuellt kommer att bli egna avsnitt i Mördarpodden. 5 år tidigare, den 9 januari 1967, planerade Leif Peters tillsammans med sina kumpaner Leif Wahlqvist och Gustav Torver att göra ett inbrott i Handen centrum. Under förmiddagen ställde männen upp en källardörr på platsen. Planen var att inbrottet skulle ske senare när centrumet var tomt. För att fördriva tiden gick Leif och Gustav Torver på restaurang Pelikan som ligger på Blekengatan på Söder. Restaurangen finns kvar idag också och den ligger på samma plats. På Pelikan åt och drack männen middag tillsammans. Det blev sjötunga och till det drack de rött vin. Dessutom drack de rom och cola. Det slank ner några öl också, en stadig konjak till kaffet. Männen blev kvar på Pelikan ett bra tag och notan gick på cirka 295 kronor. Det motsvarar cirka 2700 idag. Det är inte en jättebra idé att vara asplakat när man ska begå inbrott. Efter middagen körde männen hem till en kvinnlig bekant och hämtade en väska med inbrottsverktyg samt vapen. Leif Peters var så pass smart att han aldrig förvarade sånt hemma i sin egen bostad. Trion begav sig mot Handen centrum senare under kvällen. Gustav Torver beordrades att stå vakt medan de två andra gick in genom källaren. Gustav var beväpnad med en skarpladdad k-pist och han höll vakt i källaren. K-pistar var ju någonting som ständigt blev stulet ur mobiliseringsförråden på 60-talet. Det finns ett berömt tidningsreportage där reporterna lyckas köpa en k-pist på Sergels torg från den här tiden. Den svenska k-pisten är ett ganska bra närstridsvapen och definitivt mer farligt än till exempel en revolver. Just den här kvällen patrullerade den 59-årige väktaren Bertil Nilsson tillsammans med sin chefer i centrumet. Under sin runda upptäckte Bertil att källardörren var olåst. Han slet upp dörren och fick syn på en beväpnad man som hade en nylonstrumpa över ansiktet, alltså Gustav Torver. Gustav förstod att de hade blivit upptäckta när han fick syn på en väktare. Gustav höll sin k-pist med mynningen mot golvet men lyfte vapnet snabbt samtidigt som han skrek "Håll hunden!" Men han sköt inte. Väktaren däremot, som av någon outgrundlig anledning bara hade en startskottspistol, valde att öppna eld. Bertil öppnade alltså eld med lösa skott mot en man beväpnad med en kulsprutepistol. När Bertil hade avlossat sitt ganska meningslösa vapen kastade han sig ut och drog hunden med sig. Gustav avfyrade som tur var aldrig sitt vapen och Bertil klarade sig därför undan helskinnad. Skottlossningen ekade i hela källaren. Även skriket från Gustav uppfattades av Peters som befann sig en bit bort med sin kumpan Wahlqvist. De förstod därför att någonting hade hänt och tog sig därför tillbaka till Gustav Torver. Trion valde nu att lämna platsen omedelbart eftersom de hade blivit upptäckta. Men de blev väldigt irriterade över att större delen av deras byte blev kvar på platsen. Efter lite diskussion beslutade de sig för att åka tillbaka och hämta bytet. Samtidigt hade en okänd uppringare och alltså inte väktaren larmat polisen om att det var skottlossning i centrum. De civilklädda poliserna Lars Vikander och Uno Helderud skickades därför till Handen för att kontrollera det hela. Väl där stötte poliserna på väktaren Bertil och hans hund. Vad inbrottsjuvarna nu alltså inte visste när de åkte tillbaka var att det fanns två civilklädda poliser på plats. Det borde ju inte vara en jättesvår slutsats att dra om det nu har varit skottlossning där. Poliserna ville söka igenom platsen och väktaren Bertil och hans hund följde med. Efter en stund delade de på sig och väktaren Bertil blev ensam. Då kom inbrottsjuvarna tillbaka. De stötte på Bertil och skottlossning utbröt. Gustav Torver var den som avfyrade sitt vapen först. Eller senare skulle råda delade meningar kring det. Någon lyckades i alla fall träffa Bertil. Han blev väldigt svårt skadad och han lämnades i källaren medan tjuvarna sprang mot lastkajen. Rakt emot poliserna Lars och Uno. Från bara 10 meters avstånd öppnade Leif Peters eld med sin kulsprutepistol mot de båda poliserna. Den 29-årige polisen Lars Vikander träffas först. Totalt 12 skott från K-pisten träffar honom och han avlider omedelbart. Nästa skottsalva träffade den 46-årige kriminalinspektören Uno Helderud som blev mycket svårt skadad. Peters laddade om K-pisten och sen sprang han tillbaka in i källaren för att tysta det sista vittnet. När Peters kommer fram till den svårt skadade väktaren Bertil Nilsson avlossar han en sista dödande K-pistsalva. Bertil träffas av totalt 11 kulor och döden är i princip omedelbar. Med sina kumpaner i släptåg sprang Peters tillbaka ut mot lastkajen. Där ser han att Uno Helderud fortfarande lever. Leif Peters beslutar sig då att även Uno ska få en sista dödande skottsalva och skjuter honom med 11 stycken skott på nära håll. Uno avlider snabbt av sina skador. Totalt 55 stycken 9mm kulor av modell M39.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
B avlossades från kulsprutepistolen i källaren. Två poliser och en väktare hade så kallblodigt mördats. Det här var en exceptionell händelse. Handens polisstation fylldes med blommor från allmänheten efter mordet. Över 85 000 kronor samlades in till de mördade männens änkor. Polisen utfärdade också en belöning på sammanlagt 35 000 kronor. Det är ungefär 324 000 idag. Belöningen skulle gå till den som kunde ge tips som ledde till ett gripande. Massor av tips strömmade in. Först över 100 och sedan långt över 1000 tips. Flera tips pekade rakt mot den 29-årige Leif Peters och hans två kumpaner. Drygt en månad efter trippelmordet den 9 februari 1967 genomförde polisen husrannsakningar på flera olika platser runt om i landet. Främst hos personer med misstänkta kopplingar till Leif Peters. I samband med det avslöjade polisen den gigantiska stöldliga som Leif Peters hade lett. Wahlqvist och Torver togs in till förhör. De uppgav ganska omgående att det var Leif Peters som hade skjutit både poliserna och väktaren. De uppgav också att Leif Peters vid tillfället befann sig utomlands. Där borde han ju ha stannat kan man tycka, men han kom tillbaka. Han tog sig igenom passkontrollen utan att bli upptäckt och sen vidare till Bandhagen där han kontaktade en bekant. Sedan hotade han den här bekanten att köra honom till Södertälje. Därifrån tog han tåget till Strängnäs. Efter att ha satt Leif Peters på tåget så ringde bekanten till polisen. Så när Leif Peters kom fram till Strängnäs kunde han gripas utan någon större dramatik. Peters kumpaner, Torver och Wahlqvist, hävdade att det var han som höll i vapnet och han som sköt alla skott. Leif Peters intygade det och erkände att det var han som hade avlossat samtliga 55 skott. Leif Peters tog på sig det fullständiga ansvaret för de tre morden. Han var också den enda av de tre som dömdes för mord. På 60-talet var straffet för mord inte lika högt. För detta trippelmord fick Leif Peters 12 års fängelse. Hans båda kumpaner, Gustav Torver och Leif Wahlqvist, dömdes till vardera 5 års fängelse. Så nu kan ni den historien. En längre version kan mycket väl komma i Mördarpodden. Säg till om ni vill höra det i Mördarpodden. Tillbaka till Norrköpingsanstalten 72. Där Leif Peters alltså erkänt taximordet. En grupp mordutredare från Stockholm skickas till Norrköping för att förhöra Peters. Men precis som dansken tar Peters tillbaka sitt erkännande när förhöret inleds. Peters berättar för utredarna att han hade haft en jobbig natt och att han bara ville komma bort från fängelset. Det var därför han hittade på att han hade mördat Berit. Nästkommande dag förhörs han på nytt och då ändrar han sin historia igen. I början av det andra förhöret erkänner Leif Peters mordet på Berit. Mordutredarna har lite svårt att hänga med i svängarna. De kan inte riktigt förstå varför Peters ändrar sig hela tiden. De ber honom att lugnt och sansat berätta i detalj vad som hände under mordkvällen. Leif Peters berättar att han stoppade Berits taxi vid Skanstull och bad henne köra honom till hans bostad i Rågsved. I närheten av Högdalens centrum sa han till henne att köra mot skjutbanan i Stuvsta istället. Peters pekar ut på en karta vilka vägar han tog när han sprang ifrån mordplatsen. Mordutredarna frågar honom varför han dödade Berit, men han säger att han inte vet varför. Han hävdar att han inte hade något egentligt motiv. Han säger att han bara kände för att döda någon den kvällen. När utredarna frågar honom om mordvapnet säger han att han hade kommit över en pistol som han gärna ville testa. Pistolen gjorde han sig av med direkt efter mordet. Han säger att han dumpade pistolen i sjön Magelungen. Polisen är skeptiska, men de är tvungna att ta Leif Peters erkännande på allvar. Peters hade ju egentligen inget tydligt motiv att mörda polisen och väktaren heller. Utredarna tror att Leif Peters kanske fick en fix idé att han skulle döda Berit precis som han verkade ha fått det vid massaken i Handens centrum. En grupp dykare får uppdraget att finkamma Magelungen efter pistolen. Trots att sökinsatsen pågår flera dagar hittar de inget mordvapen i sjön. Till slut tvingas polisen dra slutsatsen att Leif Peters bara hittat på allting. Det väcks aldrig något åtal mot Leif Peters för taximordet. Däremot väcks media till liv. Aftonbladet slår upp stora rubriker när det blir känt att inget åtal ska väckas. Rubriken lyder, citat, "Erkännandet var en bluff", slutcitat. Artikeln avslöjar att Leif Peters erkände mordet på Berit bara för att komma ifrån fängelset ett par timmar. Om det verkligen var så är högst oklart. Men något som däremot är solklart är att Peters mentala hälsa blir sämre och sämre under den här tiden. Den psykiska ohälsan leder till att han förflyttas från fängelset. Istället ska han avtjäna resten av sitt straff på en sluten psykiatrisk anstalt. I skrivande stund vet vi inte när denna förflyttning skedde och vilken anstalt Leif Peters vårdades på. Om du vet det, kontakta gärna podden. Sen gick det en hel del år, det blev 1985. Snart 25 år efter mordet på Berit. Och 25 år är viktigt för ett mord på den här tiden eftersom det är en preskriptionstid för mord på 25 år. Det gäller inte idag på grund av palmmordet. När preskriptionstiden närmar sig 1985 har Dagens Nyheter mittuppslag med flera bilder och rubriken "Mordgåtan utan lösning". Artikeln berättar att under de 25 åren som har gått har 8 personer anhållits men friats från misstankar. Polisen har också fått ta emot 6 falska erkännanden. Polisen uppger att de hållit över 4000 förhör utan att kunna gå till åtal. Polisen har också undersökt mängder av skor utan att kunna hitta de rätta skorna. Den 29 september 1985 preskriberas taximordet. Belöningen som polisen utlovade betalades aldrig ut. Leif Peters skulle ju sitta 12 år i fängelse, men Istället för att sitta i fängelse hölls han inlåst på den psykiatriska anstalten ända fram till sin död 2006. Leif Peters blev 68 år gammal. Han satt alltså 39 år istället för 12 på grund av sin psykiska ohälsa. Hans dödsorsak verkar inte ha offentliggjorts. Taximordet har aldrig lösts. Ingen vet om erkännandet bara var en bluff från Leif Peters sida eller om han faktiskt var gärningsmannen. En liten detalj jag hittat i det här fallet som väcker ytterligare frågor. Under kvällen den 28 september 1960 hade Berits pappa Johan möte med styrelsen på AB Taximeter. Det är oklart vad det mötet handlade om, men det är väldigt intressant att mötet hölls samma kväll som Berit mördades. Det väcker frågan om någon i taxibolaget kan vara inblandad i mordet på Berit. En aktiepost i AB Taximeter var värd 10 100 kronor. Berits mamma Svea ägde två aktieposter som hennes man Johan ärvde när hon avled cancer 1959. Johan hade alltså fyra aktieposter totalt i sin ägo. Det är möjligt att någon i taxibolaget ville åt dessa fyra aktieposter. En teori att Berit kan ha blivit mördad som ett led i utpressning riktad gentemot hennes pappa. Sannolikheten för det ökar om mötet handlade om Johans fyra aktieposter. När Johan avlider 1967 finns det inga aktieposter med hans bouppteckning. Vart tog de vägen? Johans företag var dessutom satt i konkurs när han avled. Det verkar som att Johan lämnade sitt företag vind för våg. Misskötseln av bolaget verkar ha börjat en kort tid efter att Svea dog, alltså Berits mamma. Men det eskalerade kraftigt när Berit mördades. Johan förlorade alltså både sin fru och sin dotter på väldigt kort tid. Johan alltså bara kvar sin son Lennart. Men någon gång 1961 eller 62 omyndigförklaras Lennart. Det bör ju också ha påverkat Johans psykiska mående. 1961 föds Lennarts dotter som placeras i fosterhem, alltså Johans barnbarn. Johans första och enda barnbarn. Fosterhemsplaceringen av flickan sker någon gång 61 eller 62. Det är oklart varför dottern inte kan bo kvar med sin mamma. En möjlighet att Lennart och flickans mamma hade någon typ av missbruk. Av den anledningen förlorade vårdnaden om sin dotter. Så för att summera då, Berits mamma dog 1959 av cancer. Berit mördades 1960. Pappa Johan avled 1967. Han är då försatt i personlig konkurs. Hans dödsorsak är okänd. Berits storbror Lennart dör bara 4 år senare 1971. Han är då omyndigförklarad och arvslös. Även Lennarts dödsorsak är oklar. Hela familjen Lundqvist dör alltså inom loppet av 12 år. Ingen förutom mördaren vet svaret på varför Berit mördades. Det är förmodligen bara gärningsmannen som vet vad motivet var. Det är bara han som vet om mordet på Berit var ett misstag eller inte. Eftersom det har gått 62 år får vi förmodligen aldrig reda på vad som hände egentligen den där kyliga höstnatten i Stuvsta. Jag finns på Twitter, YouTube och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning. Så är lätt att hitta. Olösta mord kommer ut på jämna torsdagar än så länge, men kom ihåg patreon.com, sök på Olösta mord, var med och hjälp och stötta podden så kan vi komma ut varje torsdag istället. Maila oss gärna dina teorier om fallen som vi tar upp på simwaypodcast@gmail.com. Simwaypodcast, Simway med Z. Tack till Camilla Söderlund som har skrivit det här manuset. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Nu blir det Viola Widegren och snart avsnitt 100.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.